Hallå, politiken i TV4 om politiska piruetter och utstuderad teater i den allt snabbare processen kring ett NATO-medlemskap. Vi pratar om Perssons elddop och vem är det som ror båten egentligen? Inte bara käbbel idag.
Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är
jobbar
brun?
Med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ha en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Det är bara käbbel.
Det är bara käbbel. Det är bara käbbel.
Ja, varmt välkomna till ett nytt poddavsnitt. Ann Tiberg här i studion och Anders Pilblad har tittat hit. Vad kul att du är här.
Tack så mycket.
Det är fredag den 13:e. Du vågade hit i alla fall. Du är inte vidskeplig kanske.
Nej, men Ulf är väl det eftersom han inte vågar sig hit. Ja. Men jag vågar i varje fall. Men några nycklar på bordet kommer jag inte lägga i varje fall. Så pass vidskeplig är han då.
Har vi tid, Ann, i dessa dagar att vara vidskeplig? Eller är det liksom, hör det till det förgångna?
Tänk, den här säkerhetspolitiska analysen om NATO kommer ju idag. Och jag tror den... Någonstans är den väl en besvärjelse den också.
Ja. Ni kan höra av er till oss om ni vill. Inte bara chabbel, snabbelatv4.se. Idéer, uppslag, feedback kanske. Välkomna till dagens avsnitt. Vi pratar naturligtvis mycket om NATO idag. Det har nog aldrig varit så mycket NATO i det här landet som det är just nu. Även i vårt grannland Finland. Och det är få, får vi väl säga, som inte tagit ställning an och som inte deklarerat sin ståndpunkt.
Ja, det är få, men det är väldigt tydligt var de befinner sig som inte har deklarerat sin ståndpunkt. Det är fredagen den 13:e,
ja,
i någon mening.
Det
går inte ens att prata. Och de som inte har gjort det är nämligen den socialdemokratiska regeringen. Där är det dödstyst om vad man tycker. Och det här tycker jag då är en sorts utstuderad politisk teater. För alla vet ju vad även regeringen tycker i den här frågan. Att det här kommer att landa. Var det här till sist kommer att landa.
Var det bättre som man gjorde i Finland då, där Sanna Marin gick ut tydligt och sa att hon var för att Finland skulle gå med, och sen har ju fortfarande inte hennes parti deklarerat var de står. Var det bättre?
Man kan fundera över saker. Man kan säga, de har ju också spelat teater. Jag är helt övertygad om att Finlands president har velat gå med i NATO hela tiden. Han kommer från ett parti där det har varit viktigt och en viktig fråga. Medan möjligen Finlands premiärminister går nog att hitta, alltså Sanna Marin går nog att hitta citat där hon har varit negativ till NATO redan så sent som i januari i år. Men det viktiga tror jag är här att den här, det finns ju ett skäl till att man gör så här, och det är att det pågår en intern process i Socialdemokraterna, och det är en sån oro för att störa den, så att till och med när Magdalena Andersson står med Boris Johnson så nämns inte det här en ordet, fast alla vet att det ligger där. Eller vad säger du, Anders?
Jo, men det är lite där, den här gamla valsloganen som de har fått en del spö för i och för sig, men alla ska med. Men det handlar ju väldigt mycket om Socialdemokraterna själva, att alla ska med där. För att sossarna är ju ändå på något sätt ett unikt parti, att man har kunnat vara ett så stort parti, även om det är mindre nu än det var förr, men ändå ett stort parti under lång tid, och man har ändrat rätt mycket när det gäller åsikt faktiskt genom åren.
På och är inte det bra egentligen, eller är det där tvärtom otydligt och blir besvärligt om man gör piruetter och ändrar sig?
Nej, alltså, politiska piruetten, den är ju ett skådespel som man kan skratta åt och som kan vara ganska kul, men jag tror att den är helt nödvändig, för att jag tror att partier som står stilla, de blir ju omoderna, sen kanske de blir moderna igen.
Men kan man... och jag skulle lägga till där att det här att förankra, det är ju otroligt viktigt i en representativ demokrati. Så jag vill verkligen försvara det här, även om jag kan tycka att det blir lite ihåligt. Men om det nu är så att politikerna, ett politiskt parti får... som Socialdemokraterna är, de har ett enormt ansvar här, att de är de som svänger sist i den här frågan och leder Sverige in i NATO. Och om det inte hade skett om det inte först hade skett en bred, respektfull förankring i någon mening, så hade det varit direkt dåligt för demokratin.
Nej, och där ska jag säga att så fungerar också Socialdemokraterna, och det går ändå väldigt, väldigt snabbt nu. Det går ju liksom, vi är ju ute på autobahn just nu, även för Frifart. Socialdemokraterna när det gäller att fatta beslut. Vi kan jämföra med Sverigedemokraterna. De har också ändrat inriktning, men det är ett helt annat parti. Det är extremt toppstyrt, och man lyder partiledningen, man lyder Jimmie Åkesson, och där har det inte varit någon särskilt stor sak. Sen är i och för sig SD-väljarna har ju varit väldigt positiva, vill jag se också, att det har sett i olika mätningar. Så att, ja.
Men den högst ansvariga försvarsministern har ju också på något vis ändrat under den här processen, också rätt snabbt ändrat ståndpunkt.
Ja, eller? Det tycker jag man ändå får säga. Där kan vi snacka politiska piruetter. Nu är det ju så här att Peter Hultqvist är ju en rätt populär minister. En del borgerliga politiker brukar säga att han är den bästa försvarsminister som de borgerliga aldrig haft. För det är ju som hänt saker som väldigt många borgerliga politiker har gillat. Men vi kan väl lyssna på det här säget ifrån kongressen i slutet på förra året, från S-kongressen. För det är så tydligt, vi har hört det förr, och tro mig, vi kommer få höra det här fler gånger.
Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla.
Låt mig bara få säga en sak. Tänk om alla politiker var så här tydliga i alla sammanhang. För vad han är tydlig. Ja.
Det går inte att vara tydligare. Nej,
om man säger nu.
Och då, men jag vill ändå ha en liten invändning där, Anders. För att
han sa inte det egentligen.
Han sa det här, men vi spelar upp det här med ganska stor skadeglädje. Men vi nämner faktiskt inte kontexten. Vad är det här för sammanhang? Vilka säger han det här till och varför? Jo, det här är Socialdemokraternas interna debatt om NATO på deras kongress. Och partistyrelsen har just skrivit en skrivning om att de ska fördjupa samarbetet med NATO. Talare efter talare går upp i talarstolen och kritiserar partiledningen för att de håller på att fördjupa samarbetet med NATO. Så han försöker lugna den här interna oppositionen och säga att ni kan vara, det innebörden är det här, ni kan vara helt lugna, jag kommer inte att föra er in i NATO. Eller rätt sagt, de här fördjupade samarbetena som sker just nu kommer inte att föra socialdemokratin in i NATO. Det är ett lite tunt försvar, och jag menar egentligen inte försvara honom, för jag tycker verkligen att man ska välja sina ord. Men han hade faktiskt inte kunnat förutse i det där läget att Putin skulle invadera Ukraina.
Det är sant. Men du har också intervjuat Peter Hultqvist. Ibland så får man ju inte ur honom riktigt vad han tycker i olika frågor. Men här är han ju så otroligt tydlig. Får man ändå ge honom.
Men en som jag tycker är nästan sitter ännu värre här än vad han gör. För jag tycker att det är lite orättvist att inte berätta om kontexten, vad som händer runt omkring det här. Sen tycker jag kanske att han kunde ha varit
ett försvarstal
lite
för försvarsministern.
Jag försvarar lite försvarsministern, men Magdalena Andersson har lite faktiskt svårare att klara sig med det som hon sa den 8 mars. Lyssna på det här.
Jag menar, om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget, så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa.
En piruett till.
Ja, och det här är ju efter Rysslands invasion av Ukraina. Och det är en liten påminnelse om att det där var den 8 mars. Och idag är det den 13 maj. Det här är 2 månader som det här har gått. Som hon faktiskt har gjort en tvärhel omvändning.
Man kommer ju ganska långt på autobahn som du pratade om, Anders, på 2 månader i och för sig. Så uppenbarligen så flyttar ju sig alla väldigt snabbt.
Ja, absolut. Men då ska man också ha klart för sig att under den här perioden har ju hon i sin då nya, fortfarande ganska nya roll som statsminister, haft väldigt mycket kontakt. Inte bara med NATO-länder, men också med Ukraina. Och de här ständiga samtalen nästan verkar det som med premiärministern i Ukraina. Så det finns ju, det är ju rätt mycket som har hänt. Men,
ja, absolut.
Men nu, pusselbitarna börjar ju falla på plats med den här säkerhetsanalysen. Finland har i någon mån deklarerat, i alla fall just nu när vi spelar in, även om det här kan vara inaktuellt och förändras imorgon eller om en timme.
Ja, Finland kommer inte att
Nej, Finland och kanske inte Sverige heller. Jag vet inte riktigt. Men var befinner vi oss nästa vecka när vi sitter här och gör en ny podd? Vad har hänt under den veckan, tror ni?
Jag tror att Sverige kommer att ha skrivit under en sån här deklaration att Sverige vill gå med i NATO.
Det tror jag också. Och det kommer att ha debatterats. Och jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om det inte fanns en ansökan inskickad. Och om det är så att det inte skulle skickas in en ansökan utan S säger nej, då har vi en helt ny typ av valrörelse framför oss. Mm.
Och för att knyta an till de här piruetterna och politiska teatern, är det någon som tar skada då? För om man nu är så tydlig som Peter Hultqvist var i höstas, får han skit för att han faktiskt sa det när man nu gör tvärt emot?
Där kan man ha olika åsikter och jag har hört flera olika analyser. Han har inte riktigt sagt ännu vad han står i det här, utan han säger att när partiet har sagt sitt då ska jag säga vad jag står i den frågan. Jag tror ändå att det finns ett högt förtroende för honom ute bland väljarna. Kanske inte bland oss förståsigpåare så.
Men i den här frågan.
Nej, i just den här frågan.
Men han räddar ju Magdalena Andersson lite där, för att det här är så mycket, mycket svårare att komma undan än det hon säger den 8 mars. Mm. Så hade inte det här funnits så hade fokus varit mycket mer på det som hon har sagt.
Men om det är så att det han sa under den här möjliga politiska teatern under kongressen, då är det en person som verkligen brinner för att Sverige inte ska vara med i NATO under några som helst förutsättningar. Om det verkligen stämmer, ja, då lämnar jag han ju förstås.
Ja, precis.
Men jag tror inte det. Jag tror att han har ändrat uppfattning. Där kan jag helt fel, så det är bara min känsla.
Jag tror som sagt bara att han vill lugna interna kritiker.
Vi ska inte glömma att han också skaffat läsa någonstans sommarstuga i finska skärgården. Mm.
Han är snart finne.
Ja, eller hur? Så han kanske flyttar till ett NATO-land och Sverige inte går med. Såg en ställning där, kan det vara så?
Får jag fråga, eftersom vi ändå är ett valår, du var ju lite inne på det, Anders. Finns det liksom risk för någon politisk baksmälla nu vad gäller NATO-frågan när vi sen kommer i valrörelsen och väljarna får säga sitt? Nu får ju inte väljarna säga sitt, utan nu är det ju riksdagen som säger sitt. Eller regeringen?
Det kan det finnas om just den här frågan om säkerhetspolitik, försvarspolitik är en sån fråga som fortsätter att bli het bland väljarna. För vi har ju också de partierna som säger nej men ändå vill sitta i en regering med Socialdemokraterna. Och då klart, man kan vrida klockan tillbaks eller kalendrar tillbaks till den tid när Göran Persson inte ville samarbeta med Miljöpartiet att släppa in dem i en regering. Och då pekar han på det går inte att släppa in i en regering eftersom ni vill att vi ska lämna EU. Det går inte att släppa in er i en regering eftersom ni inte tror på den här säkerhetspolitiken som Sverige för. Och sen har ju de jobbat sig framåt och till sist blivit då regeringsfärdiga, om man säger så.
Men det finns en till sak där, och det är att om den här processen fortfarande pågår under valet, då ska Sveriges riksdag efter valet ratificera det svenska NATO-medlemskapet. Så att vill Vänsterpartiet och Miljöpartiet verkligen göra det här till en valfråga, och om de lyckas få över så många väljare att de kan blockera den här ratificeringen, då har vi en intressant situation.
Här är politiken i TV4, inte bara käbbel. Vi tänkte lämna NATO-frågan, inte helt, nej vi måste inte det. Vi skjuter undan den lite grann och fokuserar istället på en ny partiledare för Liberalerna som syns överallt, får man väl konstatera.
Ja, Johan Persson har ju, får man nog ändå säga, varit lite on fire här de senaste veckan. Han är överallt, det görs reklamkampanj.
Vi pratade om hans slips förra veckan, förra podden.
Precis, och nu den här veckan, jag mötte honom i sminket när han höll på att swisha in och skulle vara med i något program hos Malou, tror jag. Och han är liksom han har ett sånt munläder så att han sitter ner och slänger ur sig ungefär 10 one-liners innan han ska vidare till nästa. Han hade varit i intervju med Dagen och då hade de frågat om hans kristna tro, och då hade han sagt så här att ja, när jag tittar upp på himlen då tänker jag det finns nog något mer, det här är nog inte skapat på ICA Maxi.
Och så var det käbbel hos våra kollegor i SVT när de hade partiledardebatt. Så här lät det i veckan.
En kollaps i pensionssystemet är det värsta som kan hända. Och det handlar ju också om att socialister får förr eller senare alltid slut på andras pengar. Förr eller senare, då tar de slut.
Det är en kollaps att du vill halvera höjningen av pensionen.
Och med det så sätter vi också stopp för den här duellen. Jag vet inte om den kollapsade till slut, men det är i alla fall dags att gå vidare.
Ja. Nu drack jag ditt vatten.
Okej. Okay.
Då drack jag ditt vatten. Jag ska låta bli ditt vattenglas här i studion, Anders. Johan Persson och Nooshi Dadgostar i SVTs partiledardebatt i veckan. Ja, vad säger man om den?
Ja, det var just den duellen där. Just den duellen var ju käbbel absolut och lite kollaps också, tycker jag. Det blev, var inte politikens stora stund, och jag pratar om båda de partiledarnas insatser i just den duellen. Mm. Inte hela partiledardebatten, för den tyckte jag var rätt bra.
Men är det Perssons elddop?
Alltså det här klarade han inte av. Jag vet inte om han hade glömt att plugga på pensionsfrågan innan eller hur det nu var, men det där gick inte så bra. Och det är väl en risk när man är van vid att förlita sig på att man har en slagfärdig att man är slagfärdig, att man kanske är van vid att man kan ta sig ur alla situationer.
Det gjorde han inte riktigt här.
Nej, förutom att det möjligen då avväpnar det hela genom att i slutet prata om att jag är inte bara den breda mitten utan den långa mitten. Var inte något sånt.
Men kan Johan Persson och den PR-turné han är ute på nu och syns överallt, kan det rädda kvar Liberalerna i höstens val, tror du, Anders? Oj, vad du såg bekymrad och skeptisk ut där.
Ja, nej, alltså, men det är, sånt där är svårt, för att när Nyamko Sabuni blev ny partiledare, det blev ju som ingen sån där jättegrej som hände kring det, och man tyckte att hon var väldigt osynlig, ska jag i och för sig säga. Så om man nu säger att jag analyserar samtidigt som jag tänker här.
Oh, det där var en skillnad.
Ja, men det var en skillnad, för hon var ganska osynlig, tycker jag, första veckorna. Man undrade varför hon inte är med mer. Så. Vad beror det här på? Är det så att hon, och då var det mycket att man tänkte att ja, men de är så osams inom partiet att hon behöver liksom få alla att känna att nu är vi, så att vi är ett lag. Johan Persson är ju verkligen ute hela tiden, så på så sätt har vi ju en annan strategi. Ja, partiledarbyte kan ju kanske funka, men det finns ju fortfarande, ser man hur de tycker olika frågor, så är det ju inte helt
man
lätt
kan säga
för
så här,
dem. De har haft problem länge med andra partiledare också.
Trillar de ur så kan de i alla fall inte skylla på att Johan Persson inte har jobbat.
Nej.
Det får man väl ändå säga.
Nej. Men det är väl mycket möjligt att han... De har ju slutat upp på ett annat sätt kring honom, tycker jag, internt, än vad man gjorde kring Nyamko Sabuni. För att det fanns ju enskilda politiker eller förtroendevalda som mer eller mindre motarbetade henne från dag ett och hade bestämt sig för att göra det.
Nu är det lite otäckt, för nu har vi släppt NATO-frågan alldeles för många minuter. Vi ska tillbaka till NATO-frågan.
Ja, kan vi säga att Liberalerna håller på NATO? Det har de gjort länge.
Ja, det har också varit tydligt i Johan Perssons reklamkampanjer.
Sen mobiltelefoner hade sån här flik.
Men Anders, nu har du en liten spaning i NATO-land, kan vi säga.
Det kan man väl säga. Fast det sker då i ett troligen blivande NATO-land, nämligen Sverige, Harpsund, och där har vi en eka. Ja. Egentligen är det flera ekor, men Harpsons ekan. Och där såg vi Boris Johnson och Magdalena Andersson. Det var ju Boris Johnson som tog med Magdalena Andersson på en liten tur. Och där kan man ju fråga sig varför han som sitter vid åren...
Gentleman, tänkte jag. Men...
Jag tänkte mer symboliken. Han ror skutan och hon har på sig en flytväst.
Om ni lyssnar på den här podden så kan ni också titta på oss på TV4 Play, ska vi säga. Vi har en bild där Magdalena Andersson sitter och tittar på Boris Johnson som har årerna och befälet över den här gamla Harpsunds ekan.
Ja, men vi låt oss då titta på en bild från 1964, när Tage Erlander tog en tur med Nikita Khrushchev. Det är inte den här... Jo, här har vi den. Där sitter han tillsammans med en tolk också. De har ju tre stycken i båten. Erlander var inte så bra på språk. Ryska kunde han nog definitivt inte, men han hade svårt även med engelska, sägs det. Men här var det Khrushchev faktiskt som fick ros. Så det är ju inte bara så att det är den svenska statsministern. Nej. Man ska också säga, ha klart för sig att Khrushchev fick sparken några månader efter den här rodturen. Dock inte på grund av detta.
Nej.
På grund av en annan båttur mot Kuba, tror jag. Som inte var så lyckad. Och sen har vi en bild som jag tycker är fin. Man kan ju sitta många i båten också.
Ja.
Och Fredrik Reinfeldt, när han var statsminister, då hade han inte mindre än tre stycken regeringschefer i båten. Känner ni igen dem?
De flyter. Här har vi då en eka i solnedgången med Fredrik Reinfeldt som ror.
Ja.
Mitt emot honom.
Ja, har vi Angela Merkel. Och i akten sitter Cameron. David Cameron, Storbritannien, och Mark Rutte sitter i fören för Nederländernas premiärminister.
Och då ska vi berätta att de har flytvästar allihopa, och det var första gången som det började ha flytvästar, och det tog ner lite den här romantiken
kring ekan,
i alla fall för mig. Det blev lite mer...
Men det var ganska nätt 2008 flytvästar.
Det var inte de stora bulliga.
Nej, men 2008 när Merkel var med, bara på en tur tillsammans med Eiffel, då var det en något större flytväst.
Mycket större flytväst.
Boris Johnson kanske har flytväst själv i inbyggt flytväst.
Nej, men det var
kanske
första gången. Då blev det lite så här, nej, nu får ni sluta. Nu får ni hitta på något annat.
Erlander hade flera rodturer. Jag vill visa en bild till också, som jag tycker är så fin. Den här från 1964. Där sitter en...
Med ciggen i munnen.
Ja, ja, och jag skulle gissa att det är en Galois utan filter.
Ah,
det här
är alltså... för det är
Georges Pompidou. Och frågan om jag uttalar det rätt, för att ni nämner så att Ann har rättat mig tidigare när jag försökt prata franska. Jag har alltså ändå 3 år högstadig franska att luta mig tillbaka mot. Men...
Ulf har pratat om härskartekniker i den här podden från Anns sida. Jag vet inte om det tangerar ämnet eller...
Men jag har använt samma herrparfym i massor av år och så har jag uttalat en fel tills du fick höra mig och rättade mig. Så nu försöker jag att säga det korrekt. Så nu säger jag Georges Pompidou.
Och då säger jag så här, på hur många sätt kan man uttala Paco Rabanne?
Och det var faktiskt inte den. Alltså. Det ska jag be att få tala om ändå.
Oh, här luktar det gott i poddstudion får man väl säga. Men du, finns det någon symbolik, Anders, i det här med vem som ror och att inte det är Magdalena som har befälet? Här kommer Storbritannien och erbjuder säkerhetsgarantier. Kan man dra det så långt eller är det... att dra det för långt?
Det är en mycket stor symbolik i det här. Nej, det tror jag inte att det är. Det finns faktiskt en bild på Olof Palme när han sitter med Willy Brandt i en sån här eka. Och på TT-bild så står det att det är Harpsons ekan. Men tittar man på båten, det är en plastbåt. Harpsons ekan är bredvid. Ja. Fylld med vatten, de ville väl inte gå i den. Eller ösaren, låg ett öskar i den också.
Ja, men den är så här kravellbyggd, tror jag det heter, här. Harpsundsekan. Så att den behöver nog tätas och genom vatten.
Och det finns flera stycken. Det finns flera stycken.
Ah, ja, så man har en backup om det så.
Ja.
Vilken besvikelse.
Ja, nej, men det är flera stycken, så det är lite fusk.
Det är som en tv-inspelning.
Det är som en sån här hyrställe. De har en massa ekor liggande.
Det är lite som Air Force One. Mm. Air Force One är ju det plan där den amerikanska presidenten sitter. Mm.
Mm. Oavsett vilket nummer det är.
Ja, precis. Så att det är likadant med ekorna. Så att
sånt här är viktigt att veta om.
Den dagen när en...
Det är också bra att ha en dammig eka bredvid ifall att det skulle bli något attentat och kanske fel eka attackeras.
Ja, det låter som ett nytt podd.
Jag vill bara berätta att det är svårt med en attack mot Harpsund. Det vet jag, för jag har befunnit mig på andra sidan sjön. Och det är extremt svårt att ta sig ner till vattnet på andra sidan sjön. Expressen lär ha försökt ett år för att de skulle ta snygga bilder på Harpsund när det är kräftskiva och ministrarna blir berusade. Och Säpo såg dem när de försökte klaffsa runt på någon liten ö där det är lite sumpigt vatten. Så ska man ut för att ta en bild på andra sidan ön, då måste man identifiera, som vi gjorde, en bonde som vänligt skjutsar ut den i sin snurrebåt. Mm. Då kan man ta en bild från vattnet, vilket jag har gjort.
Så vi behöver inga säkerhetsgarantier från Storbritannien vad gäller just Harpsund i alla fall, för det klarar det naturen själv då.
Säkerheten verkar okej i Harpsund.
Ja, och sen mobilerna funkar knappt där heller, kan jag säga.
Så skönt.
Ja, nej, det är inte, kan jag säga, när man är där som journalist och ska rapportera. Nu var det ett tag sedan jag var där, så att de kanske har fått upp någon mast nu.
Det tror jag inte.
Nej, det tror jag inte heller. Anders Pilblad, tack för att du rodde oss i land med dagens poddavsnitt.
Tack.
Och spotta över axeln fredag den 13 också eller någonting.
Ja, jag gör det. Jag behövde inte prata så mycket franska idag, så att nu känns det lite lättare faktiskt.
Vi andas ut. Ann Tiberg. Pompidou. Vi avslutar med lite franska. Ann Tiberg, Anders Pilblad. Det här är inte bara käbbel. Och vi finns där poddar finns eller på TV4 Play. Tack för att ni har lyssnat och tittat.
Podplay.